Du lyssnar på Älskade dyslexi, en samtalsserie där vi lär oss mer om dyslexi. Serien är framtagen av Prinsparets stiftelse och Storytel. Och programledare är jag, Eva Röse. Nu kör vi! Hantera dyslexi i klassrummet, lågstadiet. Skolan är jätteviktig för att elever med dyslexi ska nå sin fulla potential och utveckla ett gott självförtroende. Dyslektiker som får rätt hjälp redan i lågstadiet får oftast mycket bättre förutsättningar att hantera de utmaningar som följer med dyslexin än de som får hjälp senare. Dyslexin blir sällan något större hinder i skolan om det fångas upp tidigt. Men vad bör man som pedagog tänka på för att skapa bästa möjliga förutsättningar och inte låta svårigheterna ta över? Det ska vi ta reda på i det här avsnittet. Och till min hjälp har jag bjudit in Minea Frykman som har grundat Lilla Djurgårdsakademin. Det är en lågstadieskola med specialistkompetens inom bland annat dyslexi. Välkommen Minea!
Hej, tack! Vad roligt att vara här.
Superkul för oss att du är här. Vi ska strax prata länge med dig, men först ska vi säga hej också till Filip Poon. Stjärnkocken som ni känner igen från både Mästerkocken, TV4 Morgon och inte minst hans egna YouTube-kanal. Hej, välkommen Filip!
Stort tack! Vad kul att vara här.
Ja, ni ser glada ut så då blir jag också glad. Vi går direkt på. Du har ju dyslexi. Kan du berätta för oss och för lyssnarna när och hur du upptäckte detta?
Nej, men jag upptäckte det nog, eller snarare, det var nog min mamma som upptäckte det. Så här, jag har alltid haft lite svårigheter i skolan, du vet, så här, åtminstone i lågstadiet. Så här, att så här, hänga med i tempot och läsandet och hela den biten. Så det skedde nog så här, runt 5-6 som vi verkligen gick ut på en utredning. Innan dess har det bara varit så här, spekulationer kring om man har det eller inte. Så jag är runt 5-6 där någonstans.
Och hon upptäckte det för att hon läste med dig hemma eller för att du var ledsen och förtvivlad? Eller liksom, vad kan du beskriva hur det gick till?
Ja, men lite både och faktiskt. Så här, man insåg ju snabbt att okej, någonting i mig är fel. För att jag hinner inte med på lektionen. Och då så sa jag det hemma också klart. Och mamma var på läraren och sa, men kan vi inte göra en utredning? De kände då i den tidsepoken då, eller vad man kallar det för, att det var inte värt att göra en utredning.
Vilket år var det här som du...
När var det?
Ungefär.
Ja, men i början av 2000-talet.
Ja.
Så precis när liksom internet började liksom komma upp och så. Och det fanns ju så här, för lärare, så det fanns tillgång för information om dyslexi, ni vet. Men det handlade om att aktivt söka efter det. För det hade inte kommit ut och spridit sig lika mycket som det har gjort nu under de senare åren. Mm. Om hur dyslexi liksom faktiskt påverkar.
Så hur var din skolgång då för dig? För det här kan ju ibland liksom bli ringar på vattnet och påverka en på alla möjliga sätt. Med självkänslan och vänner och så.
Mm. Ja, men alltså, främst så där. Jag hade inte så svår skolgång. Det följer rätt naturligt tror jag att om man tycker läsning och skrivning är svårt, så blir det i slutändan tråkigt, vilket resulterar att man blir rastlös när man väl ska liksom skriva och läsa. Och då blir jag rätt så här, men då vill jag göra andra grejer. Och det negativa i det är ju då att då stör man ju sina klasskompisar och klasselever. Och det vill man inte göra egentligen. Man kanske inte inser det där och då, men nu i efterhand gör man ju det. Men så jag blev rätt så här, men lite latcho av mig under de här lässessionerna man hade liksom. Eller när man skulle skriva en stor uppsats. Så då blev det sköna för mig att springa av mig lite grann. Jag vet att min lärare faktiskt ibland lät mig gå ut och springa av mig. Det vill säga, springa av varv kring lekplatsen. Mm. Det var en vanlig liten mening som förekom.
Men förutom att du behövde springa och röra på dig, vad hade du mer för behov?
Mer för behov? Ja, men det var så här, det jag gör i min dyslexi, jag har inte grov dyslexi, det har jag inte. Utan jag har mer så här, jag kastar ihop ord. Jag ser dem liksom så här flumma till på sidan och det blir svårt för ögonen typ och min hjärna att uppfatta en del ord och man så här kastar omkring lite grejer. Och de behoven jag fick då utifrån det var, men dels behövde jag mer tid på mig. Tid var den stora spelaren i det hela. Mm. Man behövde mer tid på prov, mer tid på att göra läxorna, mer tid på att liksom lära sig grejerna, för att det tar ju tid att få in information som man inte riktigt greppar i första läsningen. Jag var ofta tvungen att läsa saker och ting 2, 3, 4, 5 gånger för att förstå att ja, men okej, det är detta det handlar om. Så tid var absolut en stor spelare jag behövde. Men också om en så här tack och lov så kom datan in relativt i min åldersgrupp. Liksom, så började skolan plocka in datorer. Så då fick jag även ibland använda den som en enkel liten skrivmanik.
Men fick du mer tid? Alltså, för att det får man ju inte hur som helst om inte lärare och pedagoger vet om att man har ett problem.
Mm.
Man kan ju säga att jag är inte färdig med provet, får jag mer tid? Utan hur gick det till då?
Ja, men det var genom efter en utredning vi gjorde. Så vi blev skickade till slut i sexan som sagt till en dyslexiutredning.
Så efter det fick du liksom dina behov tillgodosedda bättre?
Exakt. Ja. Och innan dess så visste vi inte vad man skulle göra. Ja, men då gick det inte så jättebra på proven.
Så att, hur upplever du då dina lärare som eventuellt också borde ha upptäckt detta kan man ju tycka?
Mm.
Vad har du för tankar kring pedagogerna som du mötte?
Mm.
Och deras kunskap om dyslexi kanske?
Nej, men på den... Okej, om jag refererar till den tiden, för det var ju på den
forntiden.
Tiden. Ja, forntiden.
Ja, absolut.
Forntiden. Var länge sedan
du får gärna referera till forntid.
Då gör jag det. Nej, men i forntiden så...
Hade de den kunskapen som behövdes?
Nej, jag skulle inte säga det.
Nej.
Alltså, de hade viss kunskap om det, men det ansågs ju att dyslexi var någonting som var fel på en. Vilket indirekt också är... Men det är inte en svaghet egentligen. Inte så som jag ser det i alla fall. Vi kan gå vidare på det lite senare. Men jag tyckte de hade absolut kunnat göra bättre ifrån sig. Men i samtidigt så är det lätt att vara smart i efterhand, känner jag nu.
Mm. Men när ni väl kom i utredningen och viftade med den så att säga. Var det då någon som klev upp och liksom steppade upp kanske förbättrade sina kunskaper dessutom? Eller inte vet jag. Men märkte du någon skillnad då?
Både ja och nej. Det var ett ämne som togs upp lite oftare i skolan, upptäckte jag. Det vill säga, vi höll diskussioner om det. För det var inte bara jag i min klass som hade det, utan det var ett par till ju.
Mm.
Och det är ju naturligt. Alltså, det är ingenting att vara så här nojig över eller vara rädd för att man har det, och så skämmas över, verkligen inte. Utan så här, sträck på dig. Du har det, acceptera det och sen gör det bäst utifrån situationen.
Mm.
Men det fanns absolut vissa pedagoger man gick till i skolan som sa, men okej, Filip, vi tar och ser liksom, vad kan du göra för att förbättra dig själv? Vilka övningar framförallt kan du göra om du vill kanske lära dig läsa lite snabbare eller skriva lite snabbare eller så här, greppa liksom ordval och ja, men hela den biten.
Blev du någonsin retad?
Nej, jag blev nog inte retad för dyslexi faktiskt. Men jag vet att vissa blir det. Mm. Och det tycker jag är så orimligt oskönt av personer att göra. För att det är ingenting att retas för. Det är någonting man inte kan hjälpa på samma sätt som om du blir förkyld. Vad ska man bli retad för om man blir förkyld? Mm. Det kan man inte riktigt göra.
Att man är snorig.
Ja, exakt. Mm. Det är väl inte menad.
Men du, då var du ungefär 12 år då när du fick din diagnos.
Mm, någonstans
där. Så att liksom när du var där runt 9-10 och inte visste. Nu upplever du inte att du hade det så tungt i skolan. Men om du fick komma tillbaka och snacka med den 9-10-åringen eller någon annan 9-10-åring.
Mm.
Som förutom det du säger nu, sträck på dig och var stolt. Det kan ju vara svårt att ta in när man är där. Vad skulle du kunna tänka dig att säga till dem som är där nu, eller till din 9-åring?
Mm. Hade jag träffat mig själv som 9-åring, eller vem som helst egentligen som 9-åring, så hade jag nog försökt att lägga fram det som att se inte dyslexin som ditt handikapp. Se inte det som din svaghet. Se det heller som din styrka, du vet. Och så här. För att, även om det är svårt och tråkigt att läsa och skriva, då vet du det. Då vet du med dig att du tycker det är tråkigt, du tycker det är svårt. Lägg inte så jättemycket energi på det då. Ösla inte ner all tid du har på det. För det är svårt och det kommer förmodligen vara svårt i resten av ditt liv. Utan hitta heller det som du är bra på och stärk det. Det lux liksom. Så här, jag gillade inte att läsa och skriva så mycket på grund av dyslexin bland annat. Mm. Utan jag hittade istället, ja men då tyckte jag var lite roligare med matematiken. Jag tyckte det var lite roligare med liksom NO-ämnena och så. Och då... I slutändan så du upptäckte det kreativa, så här, matlagning.
Mm.
Och det är det jag sysslar med idag. Ju.
Mm.
Så att, jag tror att dyslexin stärker dig mer eftersom att du får en tydlig bild av vad du tycker om och vad du inte tycker om.
Ja, ifall någon uppmuntrar en till det. Det kan ju vara svårt att se det som en superkraft när väldigt mycket i skolan handlar just om. Även NO-ämnen som du nämner måste du ändå läsa dig till. Alltså, det är svårt att navigera runt.
Mm.
Och känna att det är lika mycket värt att vara bra på till exempel matlagning eller vad man nu är som är superbra på.
Mm.
Rörelse, musik eller teknik. Det är liksom inte alltid det premieras på samma sätt och går inte heller lika mätbart.
Nej.
Skolan är väldigt mån om att mäta allt just nu.
Mm. Och det tycker jag är lite synd för att hela skolsystemet bygger egentligen enligt mig på att man ska hitta det eleverna är bra på och sen ska man stärka det.
Mm.
Och sen när man kommer ut i arbetslivet så småningom så kommer det handla om att man gör någonting man är kul. Det tycker jag är viktigaste. Vad ser det att hålla på med matematik eller sitta och designa någonting eller liknande. Det är det i slutändan som målet är. Göra någonting man tycker är om och tycker är kul.
Så det skulle kunna vara någonting som en skola, till exempel den skolan du gick i, skulle kunna förbättra när du var där. På vilket sätt liksom, att förmedla ut en kunskap till dig och få dig att stärka dina liksom, starkare sidor eller känna att de är värt något, eller? Lägger ord i din mun, men...
Nej, men absolut, exakt det. Och det är också så här, det bygger ju på att man så här, framför allt lyfter ämnet och pratar om det i skolan. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är någonting vi måste förbättras på, för det är någonting som undanstrycks lite grann. Och bara de som faktiskt har dyslexi vet om att de har dyslexi. Och det är bara ett begrepp som eleverna runt omkring bara, ah, men han har dyslexi, eller hon har dyslexi. Punkt.
Mm.
Den djupa förståelse kring det finns ju inte riktigt där än. Inte vad jag upplever i alla fall. Jag har en lite mindre bror också som går liksom i lågstadiet och så. Och det är samma sak där. Frågar han också ibland. Men pratar ni om dyslexi och så? Han bara, nej, inte riktigt. Kanske haft en session om det, liksom, eller en lektion.
Det känns så märkligt, tycker jag.
Men det gör ju det, eller hur?
Som forntiden. Jag känner att det är läge att bjuda in Minea i samtalet. Minea Frykman, nu sitter du här och lyssnar på Filips historia och så. Tack så länge, Filip. Men var gärna med oss och prata nu.
Mm.
Kan inte du, Minea, berätta om din skola, Lilla Djurgårdsakademin? Och vad är det som gör er så speciella?
Det är väldigt roligt att höra Filips berättelse. Eller roligt, men den är viktig. Mycket av det som du beskriver, det märker vi i skolan idag också. Att det finns ganska mycket så här intresse för att nå eleverna, och jag upplever att många pedagoger gör allt i sin makt för att så här finnas till där för eleven, men det är mycket saker som är strukturellt, som är svårt att ta på och svårt att veta varför man gör på ett visst sätt, för man har alltid gjort så. Så det är viktigt att bryta de normerna och faktiskt våga tänka lite annorlunda. Det är ju väldigt tydligt i skolan hur vi ska liksom jobba med kunskapskraven och vad eleverna ska lära sig, men kanske inte på vilket sätt. Så det blir ju väldigt mycket i mötet med eleverna som vi kan göra den här stora skillnaden. Och det är ju inte reglerat idag från Skolinspektionen eller Skolverket.
Hur man ska jobba med det?
Ja.
Nej. Så det kan vara liksom lite upp till pedagogen, upp till skolledningen då, att hitta sin egen väg. Vad tycker du om det?
Ja, men för oss är det ju bra, för vi vill ju jobba med det här. Så det ger oss ganska mycket utrymme att jobba annorlunda. Och jag tycker också att jag möter de här fördomarna om när vi säger att så här, men vi ska vara bra på dyslexi och dyskalkyli, som är liksom de stora kärnämnena i lågstadiet och inom läroplanen. Att barnen ska, det finns en läsa, skriva, räkna garanti som alla skolor ska jobba med. Men när vi säger att vi kan dyslexi och dyskalkyli, så frågar ju fort föräldrarna, men är det här en dysseskola? Och vi är en vanlig skola på vanlig läroplan, men vi jobbar lite annorlunda helt enkelt.
På vilket sätt då?
Jag har varit i en skola i England som har jobbat med dyslexi, dyskalkyli och dyspraxi, som också finns som diagnos där och som hör till samma familj.
Vad är det?
Det är en motorisk försening. Så att,
vad heter det?
Dyspraxi.
Mm-hmm.
Det finns inte som diagnos i Sverige idag. Utan jag skulle säga att dyslexi är det som är mest känt. Det har vi hört om, och det finns väldigt framgångsrika personer som öppet talar om sin dyslexi, och det hjälper många att ha förebilder. Så det här är liksom ett viktigt projekt på det. Dyskalkyli är väldigt få lärare som jag träffar som säger att de har elever med den diagnosen. Så jag skulle säga att det ligger så här 15 år efter i tiden, om vi nu pratar lite forntid här innan.
Mm.
Och dyspraxi är det då ingen som egentligen pratar om.
Men blir dyslexi som så här samlingsnamn för alla de här underkategorierna då?
Ja, men lite. Och också att man slarvigt använder dyslexi när den är väldigt olika för olika personer. Just att, så här, vad är det för specifik svårighet man har? Ibland kan det vara orden, ibland är det språkutvecklingen, ibland är det bokstäver som hoppar. Och man upplever det på väldigt olika sätt. Så det är inte, vi kan inte bara säga så här, den här eleven har dyslexi, så då passar det här formatet eller ramen för alla elever. Utan det ser ju också lite olika ut.
Hur kommer det så då, Miné, att du, för det var du som startade upp den här skolan.
Mm.
Du var i England och såg hur de arbetade där. Och var det en av anledningarna? Eller vad hade du för mål med din skola? Vad önskade du att du skulle åstadkomma?
Mm, jag tror att den stora för mig är att reformera skolan.
Mm.
Det blir liksom ett ganska långt komplicerat svar, men det har varit en process för mig. Innan jag startade den här skolan så var jag rektor på en politikerskola som hade som syfte att ta personer i civilsamhället med stort brinn för någonting och få dem att gå in i partipolitik. Och jag är själv alumn från första året på den utbildningen och jag sökte den med utbildning som min brinnfråga. Jag kommer från en helt annan bakgrund, jag är ekonom. Men jag hade barn som började skolan och kände att så här, det är något skaver här för mig. Mm. Den är väldigt mycket som den var när jag gick i skolan. Men när jag lever i samhället idag så upplever jag det som väldigt annorlunda från när jag växte upp.
Mm.
Så hur förbereder vi den här generationen, elever och medborgare, att vara, helt enkelt möta den framtid som de går in i? Det är väldigt stora omvälvande förändringar som sker just nu. Och jag kände ganska mycket att så här, vi pratar inte så mycket om varför skola ser ut som det gör. Vi lite slarvigt använder lärande, utbildning och skola som synonymer. Och det är de inte. Jag har inte träffat någon elev som inte är genuint nyfiken själv och vill upptäcka och lära om sina vänner och klasskamrater och ämnen som de är mer eller mindre intresserade av. Så det är liksom lärande för mig som någon grundnyfikenhet. Sen har vi ett system för hur vi ska lära.
Nu säger vi, vilka menar du då?
Ja, samhället.
Samhället.
Tillsammans. Mm. Och varför skola ser ut som det gör idag är för att det är sprunget ur den tiden som det skapades för 150 år sedan. Då fick vi liksom för första gången en allmän skolplikt. Och då tittade man mycket på fabrikerna, för det var industrialisering, och på armén. Det var ett sätt att organisera det som var relevant för den tiden. Och det är ju ingen slump att vi är i en årskurs med barn som är från samma ålder, eller att det ringer in och ut på rast, att vi äter lunch tillsammans. Det var så man gjorde i fabrikerna. Och det finns en lärare som berättar för eleverna det de behöver känna till, precis som det fanns en arbetslagsledare vid löpande band. Och skolan var mycket också ett sätt att få eleverna att känna igen sig när de kommer ut i arbetslivet, vara i samma form, samma format. Det är bara att många av de sakerna, så som vi jobbar idag, det som vi ska använda i arbetslivet sen är typ fusk. Att man får inte fråga kompisar, man får inte titta i facit. Och det är väldigt mycket så vi jobbar, kollar best practice när vi ska starta nya saker, eller att vi jobbar i team. Att vi
Vad menar du best practice?
Ja, om jag ska göra en startup eller vill göra någonting, jobba i ett projekt, då börjar jag ju med att googla. Har någon annan gjort det här på någon annan plats?
Mm.
Och det för mig är lite att kolla facit. Så att jag, på ett sätt så började jag nog också känna att så här, vi kanske måste tänka på varför vi gör som vi gör. Vad ska vi behålla? För det är inte som att allt är dåligt med skola. Och vad kan vi göra annorlunda? Just i förberedelsen också för det liv man ska ut i sen, men också för högre stadium i skolan.
Och vad har du kommit fram till, något som du kan koka ner i en förståelig liksom sentens till oss?
Ja, alltså vi på vår skola delar vi väldigt mycket upp i vad vi ska lära oss. Och det är tydligt utifrån kunskapskraven. Men också då jobbar vi jättemycket med hur, processen eller lite mera. Då barnen är väldigt små på vår skola. Så vi jobbar mycket upplevelsebaserat och mera praktiskt för att det inte ska bli så abstrakt. Vi försöker också, som till exempel med svenskan, hitta delar där barnen känner att de kan vara medskapare av sitt innehåll. Typ att alla läser kanske inte samma bok bara, utan det kanske man måste göra delvis för att alla ska känna att de är på samma plats någorlunda, men också att man kan få läsa saker som man tycker är roligt, eftersom det redan kanske är då svårt med bokstäver och text. Så hur ska vi göra det så lustfyllt som möjligt? Och det finns såklart massor med bra hjälpmedel också, men för oss har det varit viktigt att det går liksom inte att fuska, utan det är en hel del träning som ska gå in och att det naturligt finns mer tid, mer repetition, att vi jobbar mer cirkulärt, att vi kommer tillbaka till ämnen som vi har tagit upp tidigare under terminen inom ett område liksom, eller ett block som vi säger. Så på det sättet så hoppas vi att vi ska kunna få med oss fler elever när de är i klassrummet men utifrån sin startpunkt.
Och vad bör man tänka på då som pedagog i de här klassrummen? Om det finns elever som lär sig på olika sätt och har olika behov. Hur talar ni med era pedagoger kring detta?
Nej, men det är jättemycket fokus på mötet med eleven. Och att vi pratar mycket om elevernas behov och hur vi ska möta de eleverna där de står. Om det liksom fanns en mall som funkade för alla elever så hade vi ju knäckt den för länge sedan. Det svåra här är ju att vi ska försöka hitta ett format som är flexibelt. Hur kan vi lyssna in, se vad barnen har för behov? Oftast så är det ju den personen som har ett problem eller tycker någonting som är svårt som vet vad den också behöver. Det är inte alltid man kan uttrycka det, så det blir viktigt att försöka hjälpa de eleverna att säga så, okej, nu ser det ut så här och vi ska göra den här uppgiften, vad behöver du? Och så får vi liksom försöka möta dem i det.
Det faller ju mycket på pedagogen såklart, att man har kunskap och insikt om till exempel svårigheter, det kan vara allt från NPF till dyslexi och så. Det här varierar ju väldigt mycket, har man förstått, i skolor.
Ja.
Vad är din tanke kring det? Varför är det så? Att skillnaden mellan pedagogernas kunskaper är så stor när alla på något sätt ändå har gått lärarhögskolan?
Ja, men det är liksom lärarutbildningen ser inte ut så idag. Man lär sig inte, alltså man går in på det här absolut, men det är inte på djupet, utan det är ju upp till individen att själv också söka information. Man måste vara lite intresserad som det ser ut idag. Och jag tror också att det är mycket det som gör det ganska svårt, för att det är inte strukturellt inbakat i systemet. Jag tycker att det är lite svårt det här med diagnos eller inte diagnos. Det är väldigt tydligt att skolorna ska möta alla barnens behov oavsett om de har diagnos eller inte. Det vilar ett stort ansvar på skolorna att lösa det, vilket jag tycker är helt rimligt och rätt. Men det, om man inte har förutsättningarna att göra det, då blir det inte så långsiktigt eller hållbart lärande. Och det känns ju såklart för eleverna i det klassrummet.
Men hur rekryterar du nu? Du är chefen, liksom. Nu sitter du där och kan bestämma vilken skola du vill ha. Och vad tänker du då kring när du ska rekrytera pedagoger till ditt gäng?
Ja, på ett sätt tror jag att det har varit en ynnest för oss. När vi har gått ut och sagt att så här, det här ska vara vårt fokus och vi vill ha det här lilla formatet. Vi har 15 barn i våra grupper, så har det varit lite en magnet för de personer som känner att de kanske har dels en egen relation till dyslexi, eller om de har barn som har dyslexi och känt att så här, de är superpedagoger själva och tycker ändå att det är svårt, för det är svårt. Då har de liksom sökt sig till oss, och jag kan tänka mig att det är svårare med en vanlig skola. För då blir det kanske så här, vilken skola ligger närmast och hur funkar den med mitt liv och min tillvaro? Och så får man jobba typ där vad man kan jobba. Men det har ju sett lite annorlunda ut för oss. Så vi har ju lärare som har kanske lite extra brinn i de här frågorna. Även våra fritidspedagoger har många lång erfarenhet av att jobba med barn med NPF-diagnos. Så att jag tycker att det gör att vi har en grundförståelse som faktiskt ser annorlunda ut och en vilja att jobba mera både med pedagogerna som är lärare eller på fritidshemmet och få mer samverkan och se hela barnet över hela dagen.
Får jag flika in här lite snabbt och fråga bara kring just pedagoger och lärarna i skolan. De som liksom gick de här utbildningarna för att bli lärare eller pedagoger för x antal år sedan, förnyar de någonsin sig i liksom kunskapen om alla dyslexibegrepp och sånt och liksom få en djupare förståelse för det? För jag kan tänka mig, det är nog rätt så svårt och blir rätt så snabbt enformigt och rutinmässigt att bara tänka, okej, dyslexi, det är detta här. Och så har man kategoriserat det i sin hjärna. Men om man istället söker informationen som lärare eller som pedagog och typ så här 10 år senare, men jag tar en utbildning till eller jag förnyar mina kunskaper. Är det någonting som
som händer liksom på riktigt i skolan. Det varierar jättemycket från skola till skola och i den kontext som skolan verkar i.
Mm.
Så det är upp till huvudmannen då, eller styrelsen för den skolan, om det är en friskola eller en kommunalskola, att se till att lärarna får fortbilda sig. Men det är klart, det ser olika ut och beroende på vilket område man faktiskt har skolan i, så kan ju då elevunderlaget eller de eleverna som kommer till en ha olika språk eller olika förutsättningar. Så att det här kan verkligen skifta vad liksom ledningen anser är viktigt att lärarna får jobba vidare med. Men för oss har det varit superviktigt att jobba med kollegialt lärande. Vi har liksom lärarkonferenser varje vecka där vi jobbar med särskilt fokus på svenska som ämne, har vi gjort nu den här terminen, och nästa termin så jobbar vi vidare med matten. Och vi har ju också en skollogoped på skolan, vilket är... Det är inte ovanligt längre, det kommer mer. Men det, då har man en liten utökad eller annan infallsvinkel på språkutveckling som har varit otroligt viktigt för oss i vårt då kollegiala lärande mellan våra pedagoger.
Mm. Om man är då en sån här lärare som Filip tar upp, som känner att jag kanske borde... Eller jag kanske borde ta ett liksom, lastbilskörkort också, jag vill säga. Jag vill upp i skalan. Vart vänder man sig då? Går man till sin chef? Går man till rektorn? Eller hur gör man? Vad finns det för alternativ om man vill...
Jag tycker att det beror lite på hur de här mötena eller platserna på skolan ser ut för möjlighet att hjälpas till att vara nyfiken på ämnen. Jag tycker att det är otroligt viktigt att pedagogerna, eftersom de är förebilder för de eleverna de har i klassen, där man hela tiden pushar elever att de ska vilja lära sig nytt och vara utanför sin comfort zone. För det är ju barn hela tiden. Mm. Det är inte bara att så här, som vuxen kan man säga så här, åh, lite egen förkovran, jag skulle vilja lära mig att sjunga i år eller spela gitarr. Och så är det som en grej. Men för barn är det ju, de är i konstant lärande hela tiden. Och då tycker jag det är viktigt som pedagog att vara vetgirig och så här nyfiken och visa som vuxen att det är viktigt.
Mm.
Så då måste man hitta de formaten som finns på skolan. För det första att säga att så här, i de här mötena skulle jag vilja få upp det här på bordet. Jag vill lära mig mer om det. Det är ju helt rimligt och möjligt och finns på de allra flesta skolor. Det är ju superlyxigt om man har till exempel en skollogoped eller specialpedagog som då har kanske utökade kunskaper om NPF-diagnoser. Man kan vända sig till sina kollegor och be om hjälp där. Mm. Jag tycker att SPSM eller specialpedagogiska skolmyndigheten som det heter har jättemycket bra material. De kan ge hjälp till skolor om man bara hör av sig och frågar. Mm. Och sen finns det också med så här pappa-apparna och lite mer så här lättillgängligt, enkelt material.
Pappa-app, vad är det?
Ja, det är någon förälder typ som lägger upp och testar material. Om man inte vet i den här uppsjön var man ska börja leta så är det liksom som lite som en första screening.
Mm-hmm.
Och jag tycker också som kodknäckarna.
Vad är det?
Det är också en jättefin organisation som... På deras sajt så kan man hitta också information om så här, både om dyslexiförbundet och stiftelsen och ganska bara praktisk hands-on.
Väldigt det, roliga namn.
Ja,
jättebra.
Jag tycker att det finns ganska, med internet, lättillgängligt, det där första steget. Och sen kan man djupdyka lite, beroende på vad man har för möjligheter och förutsättningar, såklart.
Så för en sak som jag lade märke till när jag gick i skolan, det var ju att, som sagt, att lärarna hade olika kunskap om det.
Mm.
Och det var, enligt mig själv, ett rätt så jobbigt problem.
Mm.
För om jag sa att jag har dyslexi, jag behöver det här och det här, så ibland så var de väldigt skeptiska mot det.
Mm.
Du vet, de bara gav, du vet, den här blicken. Så man känner en inre känsla, men okej, det här var inte okej tydligen att jag sa det. Så ryggar man tillbaka lite grann. Mm. Medan andra var mer så här, men okej, inga problem. Du kommer få det här väldigt mer strukturerat upplagt.
Mm.
Och den tycker jag är väldigt fin.
Ja, nej, men jag tänkte, det är ju ett stort misstag ju, som pedagog, att bemöta ett barn så. Vad finns det mer, vad har du stött på med er, vad har du stött på Filip, vad finns det mer för misstag som pedagoger gör på grund av okunskap eller vad har ni stött på? Du nämnde ett exempel.
Ja, för mig så är det kan vara okunskap, men det kan också vara mer som en blindhet för saker som man gör, som man inte tänker så mycket på i vardagen. En supervanlig grej är högläsning i klassrummet, där en person som tycker att det är jobbigt att läsa kanske sitter och räknar att så här, om de här tre är före mig, då borde jag hamna här någonstans i texten. Och så sitter man och försöker stödläsa innan det blir ens tur och blir alldeles svettig liksom. Och har ju inte hört någonting av texten innan eller efter, för det här var så jobbigt. Och det här kan ju vara någonting som en lärare inte har reflekterat över överhuvudtaget, för att man själv har inte haft läs- och skrivsvårighet eller mött någon elev. Så att även om man vet att man ska få mer tid på provet, så kanske man har designat liksom en klassrumsupplevelse som inte blir tillgänglig för alla eleverna i sitt klassrum. Inte för att man inte vill göra ett bra jobb eller möta dem. Men det är det här som är också svårt, för att mycket av de sakerna som vi gör i skolan har ju varit samma för Filip, samma för mig,
ja, det är det.
Och för mina mor- och farföräldrar. Så att det handlar mycket om kanske också våga titta på vad man gör i klassrummet och varför man gör dem, eller kan de göras på något annat sätt?
Exakt, exakt. Jag tycker just det du sa, jag blev så struck här av det, för att föreläsa så här, man räknar ut den citat de ska läsa, det gjorde jag också. Och det är kul att du nämner det. Grejen som jag känner av så här spontant är att där sitter lite grann i, om vi kollar, tänker till lärarna nu då, att om en ungdom ska läsa upp grejer och den känner att den kommer skämma ut sig själv, det är liksom det instinktivt ju, att då kommer jag förlora typ. Säg, om vi går tillbaka 10 000 år liksom, vi bodde i grottorna. När, om någon gjorde någonting fel, så här, läste fel i detta fallet eller sa någonting fel, då blev man utskattad. Och då fick man stå ute på savannen istället under natten för att bli uppäten av lejon. I samma mentalitet egentligen ju. Och vad jag tycker man borde göra istället för att så här pusha detta, det är antingen lyfta ämnet dyslexi och prata om det aktivt så att eleverna förstår. För det är någonting som jag också la märke till. Det var att så fort jag skulle till, jag och några av mina klasskamrater skulle till en specialpedagog, då kände jag mig förminskad. För jag kände att jag var speciell på ett negativt sätt. Jag kände att mina klasskamrater bedömde mig och så kritiserade typ, nu han ska dit där bara nu. Han är speciell, typ så här lite, ja, någon svårighet finns i han. Och den känslan är så otroligt jobbig som ung att ha med sig. Och jag kan tänka mig att det är så mycket skönare om man faktiskt då lyfter ämnet och pratar om det. Och förklarar för alla runt omkring. Precis som förklarar hur liksom 1+1 är 2. Så förklarar man hur dyslexi blir för de barn som faktiskt har det.
Och jag tror också att man kan göra det där utan att vara så utpekande, eller vad man ska säga. Vi jobbar ju med massor med saker i skolan kring värdegrund och hur man är en bra kompis, och vi har samlingar. Det är väldigt strukturerat kring många mjuka ämnen i skolan som man, det är en del av läroplanen också, men det är inte fysiska ämnen som man tänker NO eller SO.
Som vadå?
Ett stort uppdrag för skolan är ju att fostra samhällsmedborgare, och vi tänker kanske inte på det uppdraget, men vi har ju elevråd och det finns många saker där vi jobbar med demokrati och mänskliga rättigheter, alltså andra typer av frågor i skolan. Jag tycker att här passar det ju jättebra in att prata om olikhet. Eller det är inte bara hur man får nya kompisar, utan hur man behåller kompisar. Eller när saker är svårt, hur jobbar jag då? Så jag tycker att här har ju, vi jobbar vi med typ lite samlingar och vi försöker lyfta saker eller vad som händer på raster. Alltså saker som är det mellanmänskliga. Jag tror också att det är väldigt viktigt just för självkänslan. Att man på många sätt känner dels vad man har för andra styrkor. Det behöver inte vara så problemfokuserat hela tiden. Utan att vi på ett naturligt sätt lyfter in de här frågorna och pratar om dem om och om och om igen. Alltså det gör vi ju just kring så här kompiskap och mobbning och trygghet, och att man ska få vara sig själv. Så någon kanske har dyslexi eller någon har ADHD eller så här, det spelar ju ut sig på olika sätt i ett klassrum eller under en skoldag. Så att jag skulle vilja så här avdramatisera det lite faktiskt, och hitta strukturerna liksom från vuxenvärlden, hur vi ska möta eleverna i de åldrarna där de är och prata om saker på det sätt som de kan förstå det.
Hur möter ni elevernas föräldrar?
Alltså det här är ju vårt första år. Jag tror att en viktig del av skolans uppdrag här är också att utbilda föräldrar. För det kan vara väldigt svårt, både som klasskamrat eller som pedagog, men också som förälder eller nära anhörig, att så här, hur kan något vara så svårt när andra saker är så enkelt? För det här är ju liksom en specifik inlärningssvårighet. Det betyder ju inte att massa andra saker är svårt. Så ibland kan det finnas en så här, nästan som en rastlöshet kring att det tar sån tid med den här läxan. Eller...
Från föräldrarnas sida.
Ja.
Men det här är ju väldigt intressant att du säger så här, Minea. För det här är ju lite revolutionerande att höra. För de många gäster vi har haft här i podden, och inklusive min egen erfarenhet som förälder, är ju att det är ju föräldrarna som får informera skolan eller liksom lära skolan ofta.
Mm. De är ju väldigt drivna, föräldrarna.
Jo, men jag menar, hur ska skolans uppgift också vara att utbilda föräldrarna? Det är ju säkert många pedagoger som går på knäna så tungt och bär så mycket, så att om deras uppgift, om då får de höra det här också, vi ska även utbilda de här jobbiga föräldrarna som har så mycket krav. Men det är också ganska skönt som förälder att höra, men gud vad skönt, tänk om det är skolan som faktiskt har ansvar för detta.
Man får ju välja själv som skola. Jag tycker att det är ett rimligt ansvar.
Jag tycker det är ett underbart ansvar som ni tar på er.
Och jag vet inte om man bara behöver se det som någonting dåligt. För jag tänker att de flesta skolor vet ju att relationen och dialogen med hemmet är otroligt viktiga. Och det kan ju också funka mer eller mindre bra eller strukturerat. Jag kan känna så här att vi har ju absolut inte kommit så långt som vi skulle önska i alla möten med våra föräldrar. Men de är otroligt liksom tålmodiga med oss. De vet hur viktigt utbildning är i den här tiden som vi lever nu. Att ha en bra utbildning kommer vara A och O för att världen blir mer komplex.
Mm.
Och då menar jag inte komplicerad, vilket betyder att så här, man måste förstå skeenden. Om jag gör de här 100 svåra stegen så kommer det bli B. Utan så här, vi vet typ inte, om vi skruvar här, då kommer det bubbla någon annanstans. Och vi vet inte på vilket sätt. Och att växa upp i en sån tid där man känner att världen runt omkring en är komplex, men man kanske inte har verktyg att navigera, det är en otrolig stress. Och det är stressigt att vara förälder idag. Precis som det är för dem i skolan också. Stressigt och svårt. Men bara för att det liksom är svårt betyder det inte att vi ska försöka ducka det. Och jag tror att jag känner att så här finns det mycket vi kan göra. Vi har ju bara 15 elever i varje barngrupp. Så det är klart att så här, vi har ju möjlighet då att möta elever och deras föräldrar i större utsträckning på ett annat sätt än vad man kanske har om man är gymnasielärare och har flera klasser och mentorskap och betyg och rättar. Men det är inte våran vardag. Så att jag tycker att så här, när barnen är små så finns det stora vinningar att göra och lägga en bra grund för när man också kommer upp högre upp i åldrarna som elev. Just lite som Filip beskrev här, att så här, ja, men han hade ju andra ämnen som han kanske tyckte motiverade honom mera. Men som också du påpekade, så blir det ju så här, det blir svårt om man inte har lärt sig att läsa. För textmängderna ökar, och i svenskt skolsystem så är text en stor del av inlärningen. Nästan för de flesta skolor övervägande sätt att ta till sig information är genom text. Så i de lägre åldrarna har vi en bra möjlighet att så här, faktiskt ta läsa, skriva, räkna garantin på allvar. Jobba med det så att barnen får en fin fonologisk utveckling tidigt. Och känner att de kan bemästra sitt språk innan de kommer upp i mellanstadie, högstadie. Vilket då kan vara synd om man får en diagnos senare. För då har man ju lite tappat, eller om man ska säga, de här första grundläggande åren. Och också, det går liksom inte att fuska. Man kommer behöva läsa mycket.
Mm.
Man brukar prata om så här 10 000 timmars för att vara en god läsare.
Mm.
Och även om det då är svårt eller tar längre tid, eller man kanske måste jobba med kortare, enklare texter i början, eller bara bokstäver och ord, så får man börja med det. Och så får man jobba i sin takt.
Mm.
Men det är absolut i samspel med familjer som vi kommer göra det här. Och det kan vara väldigt jobbigt som förälder att se sitt barn kämpa hemma. Och man tragglar med läxor. Och då är det ju jättebra att få ett stöd också från skolan. Eller att man jag vet inte, kan få komma i föräldragrupper. Det har vi också tipsat om. Vi har liksom ett samarbete med barnsjukhuset Martina som ligger nära oss. Så att vi kan ge ett annat föräldrastöd också genom dem om det behövs
men,
extra.
Men ibland är det ju, liksom, det är inte alltid som skolan upptäcker detta. Nu på dig låter det nu så att, man liksom ligger i framkant, vilket ni säkert har möjlighet att göra då med färre barn i gruppen och att ni har liksom de glasögonen på er också. Mm. Att din medveten inställning när du skapar i skolan. De erfarenheterna som vi har mött här till exempel här i podden är ju att skolan, eller som du har mött också Filip då, att skolan är inte de som ligger i framkant. Det var Filips mamma som upptäckte, och det har varit flera andra gäster här som har själva upptäckt och fått påpeka för skolan.
Mm. Men det är väl också därför jag har startat skolan.
Jag förstår det.
Alltså att jag känner att så här, jag vill inte kalla det ett experiment, men det är absolut en testbädd för att man kan göra skola annorlunda, och jag vill visa det genom ett konkret exempel. Jag har stött på genom hela den här uppstartsprocessen, så här, men det där kommer aldrig gå. Mm. Du kan inte göra sådär små barngrupper, eller hur ska det bli och hur ska det funka kopplat till läroplanen. Och lite så är det ju. Att det här är ju ett försök att göra saker lite annorlunda och ta ett annat ansvar.
Ja. Vi kommer behöva börja runda av snart, och det här samtalet skulle kunna pågå länge. Men jag tänker på dig, Filip. Du har ju vänt ditt liv till någonting som verkar vara ett väldigt bra och roligt liv. Du kan ju rätta mig om jag har fel, om allting är piss, men använder du dig själv och liksom någonting till att också möta kanske barn och ungdomar? Använder du din plattform till det? Eller är det bara självklart integrerat i den som du är?
Jag tror det är bara självklart integrerat i den som jag är. Så här, vem jag når ut till är, ja, men det är eftersom att det är matlagning och det är så flexibelt och det är alla som är intresserade av det, så är det väldigt, man möter alla typer av åldersgrupper, verkligen. Och alla olika typer av kulturer också. Vilket också är kul att implementera in i matlagandet. Så då kan man möta olika där också. Så jag tycker det är jättekul med YouTube och TikTok och hela den biten.
Men det har inte varit så att du någon gång, att folk vet om till exempel att du är en kille som är väldigt framgångsrik nu men som har haft problem med dyslexi, vilket många av dina tittare har. Det är inte så att du ibland har lyft det någon gång vid något tillfälle och fått massa respons på det?
Jo, men jag har nämnt det ett par gånger i filmer, absolut. Bara så här, men bland annat när man ska läsa recept till exempel.
Tänkte det nämligen.
Där är det ju väl så här, du måste ha koll på vad som står och när det ska i, liksom i matlagandet. Och då har du också så här, då har tankarna gått, ja, men hur kan jag förenkla recepten till att börja med så att det är mer tydligt liksom. Och inte bara massa, ja men, ordbajs i mina ögon. Då är det lätt att så här förenkla. Det har varit min grundpelare i det mesta matlagandet. Och då är det folk som uppskattar det såklart.
Minnea, du berättade initialt att du har jobbat på en stiftelse som en plantskola för politiker. Mm. När man hör dig prata nu och din syn på skolan, så skulle man ju nästan önska att du kunde gå in i politiken och revolutionera skolan. För den här tanken som du har kring också samhällsmedborgarna, att en plantskola för våra barn som ska bli någonting som ska fungera här, låter ju väldigt, väldigt i tiden och väldigt, väldigt fint och rätt. Kan du inte utöka din verksamhet? Kan du inte gå in i politiken?
Jo, men det kan jag nog göra.
Vad väntar du på?
Ja, nu är det bara att det här tar upp väldigt mycket av min tid. För att vi är i en uppstartsfas. Det är absolut en del av det här projektet, är ju att om vi kan hitta ett format. Nu har ju jag varit i England och tittat på något som har funnits i 40 år där. Men det måste ju anpassas lite till svensk skolform och våran läroplan. Och
det är
så.
Den du ska revolutionera, Minnea.
Ja, och då tänker jag att om vi kan hitta det här formatet, den här nyckeln för hur vi kan jobba och ha ett ramverk för det, så vill vi ju jättegärna dela med oss av det. Och det skulle absolut kunna vara politiskt eller som folkvald i framtiden.
Det kommer ju också bli så att alla de eleverna som du har haft, det är ju de som kommer förändra samhället då. Det är de som går in i politiken om 20 år, säger vi. Ja, det vore ju grymt. Hörrni, Filip och Minnea, tack snälla för att ni är här idag. Tack för att ni delar med er av delar av era erfarenheter. Ni är grymma båda två. Lycka till med allting som ni tar er för.
Tack så mycket.
Stort tack.
Du har lyssnat på ett avsnitt av samtalsserien Älskade dyslexi. Missa inte att lyssna på de andra samtalen också.